I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Niklas Holmgren och Holmgren möter här. Förra veckan puffade jag för Tommy Engstrand. Det mötet har blivit framflyttat. Ny podd kommer ju varje onsdag. Istället denna vecka Solnaiten, urgnagaren Anders Ankan Palmström. Spelare, tränare, förbundskapten och alltjämt aktiv som expertkommentator. Hör honom prata om att coacha mot Victor Tishonom, om den klassiska kycklingkedjan och mycket, mycket annat. Vill du komma i kontakt med mig gör du det via hemsidan niklasholmgren.nu eller Twitter niklas_holmgren alternativt Facebook Holmgren möter. Mina damer och herrar, hockeymannen Ankan Palmström. Anders Björn Erik Ankan Palmström, född den 16 februari 1942 i Solna. Tjena Ankan!
Tjena! Fan, det var mycket det där.
Ja, många namn. Kärt på de många namn.
Okej.
Ja, tack för att jag fick komma hem till dig i Kvicksund.
Japp. Ja, så välkommen så.
Trevligt.
Och... Du har varit förbi här.
Ja, jag har varit förbi här, ja. Ja. Och din fru Eva bjöd på jättegod äppelpaj med vinbär på. Så det var alla tider så glass. Ja,
ja, hon är bra på det. Ja. Också.
Ankan, jag läste någonstans att ja, det var så mycket Anders, många som heter Anders i Solna. Och då blev det Ankan. Varför blev det det? Var det efter Anders And eller vad då?
Ja, jag vet faktiskt inte, men jag, när jag växte upp där, sen jag var 3-4 år, så har jag varit kallad Ankan. Och det var väl jag kände säkert en 4-5-6 stycken som också hette Anders. Det kanske var 5 killar. Så var det väl någon tjej då som hette Anke eller något sånt där, ja. Så blev Ankan också. Så det var väl inne att göra så på 40-talet, ja. Faktiskt. Så det är inte för att jag vaggar när jag går, ingenting sånt, utan det är kopplat till Anders.
Är det för få smeknamn idag? Jag menar förut, det var ju Lillstöven och Hinken och Pröjsan och Lillpröjsan och det var... Ja, det är inte så nu.
Nej, nu är det namnen rakt på. Det är Oscar och det är väldigt klart att man inte... Sen håller väl inom lagen så har man väl sina egna, det är slaktan och det är si och så. Men det kommer inte ut via media. Men jag menar, jag spelar ju själv mesta tiden i någonting som kallar för kycklingkedjan.
Jag berättar om den klassiska kycklingkedjan.
Ja, men alltså... Det var sillen på ena sidan och svirre på andra sidan och sen kom skeppan in och så ankarna. Alltså bara det var väldigt vanligt med smeknamn då, faktiskt.
Var det en annan jargong kring idrotten? Eller,
ja, den kom ju egentligen i grunden i att den kom från arbetarrörelsen. Och där är man ju lite snabbare många gånger har varit det genom historien. Och man är fyndig. När det gäller att hitta på roliga namn och episoder. Sen är jag uppvuxen på gränsen till Sundbyberg, bodde i Solna. Och det tog lite tid för många att lära sig språket i gamla Sumpan.
Alltså det var de bondigare Sumpan-killarna än Solna-killarna?
Nej, men det var nog ännu mer arbetarklass där ute. Det var Sivers kabelsverk, sen kom Arab och allt vad det är. Och där var det slang. Alltså. Man fick liksom lära sig... Vad har du för dicing idag? Då har du frisyren. Och syring var kostym och massa sådana här grejer. Det gäller bara att hänga med där. Ja. Och jag spelade till och med fotboll ett tag i deras juniorlag.
Som fan SIK?
Ja, just det.
Ja, Sundbergs IK, ja.
Ja, stämmer bra det.
Jag spelar ju också. En gammal klubb, 1897.
Gammal fin klubb som var duktig i både ishockey och fotboll. De var väl uppe i näst högsta ligan i fotboll.
Hur var det Solna Sundbyberg på den tiden?
Ja, det var ju krig då. Alltså krig och krig. Det var ju Sumpakillarna och det skulle man slåss mot dem då. Men det var ju inte alls som gängen idag. Det är lite tuffare då. Men som sagt, bodde ju ganska prick på gränsen. Liston bodde ju i de där kvarteren också. Men han var ju bra, för han var ju stor och stark.
Ja.
Ta rygg på sådana. Men det var en väldig antagonism. Jag vet inte varför det blev så. Men i olika delar också av Solna. Det är ganska kul när man börjar tänka tillbaka på det.
Så jag gick i plugget i Solna. Vilka plugg gick du i?
Jag gick i Råsunda skola. Nere vid kommunala idrottsplatsen. Ja, där gick jag i fyra klass och sen alla de andra åren gick jag faktiskt i Solna High School, Solna Höga Allmänna Lärverk. Några år i realskola och sen hela gymnasiet.
Ja, hur var det? Du har ju varit framgångsrikt i näringslivet. Hur var det i skolan? Var du...
Medel.
Medel?
Ja, ja. Pratar väl för mycket kanske. Jag vet.
Redan då?
Ja, det sitter i blodet. Ja, men det var en ganska trevlig miljö att åka upp i. Eller plugga och växa upp i. Det var ju väldigt, väldigt mycket idrott i Solna. Bland annat hade jag en gammal klassisk sån här friluftskille, eller vad man ska säga, som försökte uppfostra svenska folket ihop med Bedrup, som hette Folke Mossfeldt. Som var min lärare i gymnastik och idrott. Han var underbar. Han sa, han höll på att forska på Karolinska samtidigt som han var lärare. Så han kastade till oss en boll. Kör grabbar. Så stack han till Karo för att forska.
Har du alltid varit i hockeyn? Du är så starkt förknippad med ishockeyn. Men du var ju en idrottskille som du sa när du var yngre. Var det självklart att det skulle bli hockeyn?
Nej, det var ju lite blandad kompott. Det var ju både fotboll och hockey väldigt, väldigt parallellt. Och jag funderar faktiskt lite efteråt, varför blev det hockeyn? Jag tror, det var nog för att jag kom snabbare upp i A-laget. Jag var ju 17 år. Jag tror det betyder att jag var 16 till och med 17 år i A-laget. Det betyder säkert en hel del. Sen vet jag också att jag tyckte om att träna väldigt mycket. Men jag tyckte om att träna på mina villkor så att säga, på sommaren. Och det går ju inte om man spelar fotboll. Då är det andra som ställer alla villkor. Även om vi tränade väldigt mycket, vi unga hockeykillar också. Men då valde jag, tänkte att jag kan hålla på med båda. Det blir inget bra.
Spelar AIK i fotboll också?
Jag spelade AIK i fotboll upp till första års junior. Men vi hade ju ett fantastiskt pojklag i fotboll.
Ja, berätta.
Också. Det var ju, om man tar klassiska namn då. Liston var ju med där. Till exempel, han är ett år äldre än jag. Lillgarvis Karlsson. Till exempel. Tommy Stenborg var väl landslagsman. Sillen Cylinder som förmodligen hade blivit ännu bättre i fotboll än hockey. De tjatade ju på att han skulle spela. Håkan Magnusson som spelade i Sirius. Han gjorde några landskamp. Janne Öhman i det pojklaget. AIK och Djurgården. Det är rätt många bra spelare.
Hur var du som fotbollsspelare då?
Ja, jag var ju en mittfältsgubbe. För det var ju inte 4-4-2 då. Utan det var ju center, halvar och högerback. Jag spelade oftast högerback. Jag var nog ganska bra spelsinne. Det hade jag. Men jag skulle behövt vara lite kvickare. Ja, det är bra skott.
Ja. Men, var du arbetsvillig?
Ja, mycket.
Mycket?
Ja, jag älskade att springa mycket.
Ja.
Men vi hade du hör ju själv på namnen här. Det var ju ett antal landslagskillar. Vi vann ju den här så kallade AT-kuppen utan att släppa in ett enda mål.
Föregångaren till Sankt Eriks-kuppen, ja.
Ja, och det är rätt bra alltså. Att inte släppa in ett mål på hela säsongen. Vi hade en målvakt som spelade Division 2 eller motsvarande fotbollssäsong Superettan. Leffe Hedberg hette han. Som spelade Sumpans A-lag sen. Så det var mycket kvalitet där.
Hur var det som hockeylirare i unga år då?
Ja, det gick ju snö. Det kom ju fram som jag sa ganska snabbt i hockeyn. Vi hade ju också ett kanonlag då. Det var ju, Solna var ju väldigt mycket plantskola då. Det var ju några områden. Gröndal hade ett sånt där område. Bajen, Djurgården var sådär. Men vi spelade ihop redan då, Svirre och jag och Sillen. Och sen hade du ju, Liston var ju väldigt duktig pojklagsspelare i hockey också. Vi hade en målvakt som är känd friidrottare, Bosse Blomman. Mm. Som dessutom var väl höjdhoppare och trestegshoppare på landslaget, på den nivån. Och vi hade ju två kedjor och fyra backar i det pojklaget. Och vi vann ju Sankt Erikscupen, fick inte torsk på ett par år. Då hette det Sankt Erikscupen, mm. Jag hade bytt namn då. Så det var ju ett väldigt bra lag. Det laget gick sen upp, det var några spelare till. När vi gick upp i högsta serien i ishockey, AIK låg i division 2 som det hette då. Det är ju nuvarande Hockeyallsvenskan kan man säga, va. Så hade man ju två grupper i division 1. Så när vi gick upp, då var det det var ju laget bestod av 15 spelare då. Det var ju lite mindre färre. Tre kedjor, två backpar och två målvakter. Då blir det 15, va?
Ja.
13 av dem kom från AIKs egna led, från pojklagen och Sankt Erikscupen. Då kom ju Kjell, de var ett par år äldre än vi. Curre Andersson, Kjell Pettersson, Hasse Eriksson, Jimpa Nildén. Ganska fina namn när man lyssnar på dem.
Verkligen. Jag tittar i statistiken här. 59-60, då tillhör du AIK i division 2.
Men då står du upp, ja.
Ja, men där står du inte antecknad för någon match.
Jag spelade matcher då.
Ja, då har de
men där, jag tror att statistiken, jag tittar på det där, ja. Det är på Elite Prospect.
Ja.
De har inte den historien
de
riktigt.
Har
det, de
nej.
Har inte, det är flera, titta, det är flera grejer som saknas där.
Ja,
jag spelar faktiskt fler matcher än...
För det är lite fram och tillbaka, för 60-61 då står det noterad och sen så spelar du inte på ett par år där. Så jag var lite förvånad där, men det var alltså statistiken.
Ja, jag hade ju den... Jag var jag och ett par tre spelare till i högsta ligan då, division 1, som hade längsta sviterna.
Iron Man. Ja,
ja då sen spräckte jag en knäskål 67 eller 68. Då fick jag min svit bruten. Så det saknas en del där.
Ja.
Det, så är det bara.
Kommer du ihåg A-lagsdebuten?
Jag menar i högsta ligan.
Ja, jag menar A-lagsdebuten i AIK. Och sen nu får ta den i högsta ligan också, om det minsta också.
Nej, i AIK, det var ju i det som idag är Hockeyallsvenskan. Ja. Jag är rätt säker på att det var på Kristinebergs idrottsplats. Och vi spelade mot Essinge, som hade ett bra lag på den tiden. Benny Söderling var ju stora stjärnan där. Gamla Benny Guldfot. Då, där tror jag att jag debuterade. Men då var, det var inte Silin och Svirre med, utan jag spelade med de gamla revarna då, höll jag på att säga. Men det lag, vi gick upp sen då,
ja.
Året efter. Det här var året innan vi gick upp.
Och sen då gick ni upp då, det var säsongen 60-61. Jag kom ihåg målet
förresten. 60 gick vi upp, va?
Ja, 60-61. Ja, 60 gick ni upp. Alltså första säsongen i högsta ligan, ja, var 60-61. Ja. Kom du ihåg första målet?
Banne, jag är inte 100 på. Jag skulle kunna gå och kolla efter det. Alltså första matchen vi gjorde då när vi kom upp, det var ju mot Leksand.
Hemma eller borta?
Borta. Och där spelade vi 3-3 i den matchen. Det var ju en sensation. Vi kom nerifrån och Leksand var ju storlaget, var ett av de favorittippade lagen. Och då gjorde Svirre alla tre målen i den matchen, i vår kedja då.
Kycklingkedjan.
Så det var ju väldigt mycket rubriker. Det var hela mittuppslaget i Expressen och Sportbladet, eller Aftonbladet heter det då. Åke Willemsson, kommer jag ihåg. Han var ju inte sportjournalist så många år kanske, men han skrev väldigt mycket fint om oss. Och det var nästan då de tryckte ut namnet Kycklingkedjan. Så det skapades då, jag tror det faktiskt. Sen undrar jag om inte jag gjorde målmatchen efter, jag är inte riktigt säker på det. Jag tror det faktiskt.
Och du blev AIK trogen från det att du debuterade då i A-laget säsongen 59-60 ända fram till 69-70. För den tiden spelade man ju inte så länge hockey. Du var ju tvungen att skaffa ett jobb. Ja. Du kan inte hålla på så här, lät ju, säger vittna många om.
Det var ju barn och grejer som kom. Men jag var inte så sugen faktiskt på att spela de sista åren jag slutade när jag var 28 år. Alltså det är ganska tidigt. Då hade jag spelat 11 år i A-laget. Men idag skulle man nog ha fortsatt. Det är helt andra villkor idag. Och sen var jag köpte radhus och barn. Andra barn var på väg och sådana där grejer. Så Så att det, ibland blir man ju lite fed up på saker och ting. Då hade jag ju spelat de här hela 60-talet i AIK. Vi var på väg en gång och blev värvade.
Till?
Gais.
Till Gais?
Av alla lag.
Vid Makrill, ja, ja.
Nej, men höll på var fel. Vi var nere och träffade dem, Gais-ledningen. Och de hade en coach då som hette professor Lundström, en klassiker farbror. Och Ingmar Johansson, gamla AIK-backen, spelade i Gais då. Det var väl han som hade pratat med mig, ni ska ta och värva kycklingkedjan. Så vi var nere där, men det blev en kväll bara där vi mest åt tokig mat, så vi blev magsjuka en vecka. Så det blev ingen transfer i det läget. Och sen, så hela av våren 70 då. Lite grann berodde det ju på att i samma veva så slutade Eje Lindström som tränare efter 6 år i AIK och flyttade upp till Timrå. Och det är nog bland det bästa jag träffar på i tränarväg i det här landet.
På vilket sätt då?
Jag kunde liret, alltså. Jag hade känsla för spelet, känsla för människor. Jag hade bra idéer och tankar om ishockey. Jag hade ju haft en annan väldigt bra. Jag har varit lycklig lotta, för jag har haft 2 väldigt bra tränare. Den ena var ju Svante Granlund, som jag hade från det jag var pojklagsspelare i AIK fram till 3-4 år som A-lagsspelare. Och sen Eje Lindström på det. Det är de enda 2 jag har haft så att säga kontinuerligt. Fantastiskt duktiga tränare. Eje var väl snabbt massare, men Svante var väldigt skicklig också. Det var han som byggde upp alla de här unga grabbarna.
Ångrar du att du inte... För du är ju AIK-personifierad på något sätt. Både som spelare och ledare. Ångrar du att du inte testade vingarna någon annanstans?
Nej, det ångrar jag inte alls. Nej. Jag är väldigt pro-AIK. Jag är ju uppvuxen i Solna. Jag gick med pappa på fotboll på Råsund. Och det var ju bara AIK som gällde. På alla sätt. Och det är det väl nu också för väldigt många. Även om det kanske är lite annat sätt att fira att man är det. Jag vet inte. Men nej, inte någonting.
Om jag säger 19 december 1961, Oslo.
Då spelar jag landskamp där.
Landslagsdebut står det till och med i papperna.
Ja, vi spelade i Norge. Tre Kronor spelade i Norge då. Vi spelade dubbelmatcher. Jag tror till och med jag gjorde mål.
Ja, du gjorde mål. Så var det ett av målen och Sverige vann med 3-0.
Ja, ja. Det stämmer. Det var Arne Strömberg som var coach där. Och det var jättekul. Det var ju ingen snack om den saken. Jag spelade väl, jag vet inte, med Mapa Sjögren tror jag. Leksingen och
Olle Mapa Sjögren, ja.
Och jag och Jan-Ola Back tror jag också, som stämmer, spelade AIK. Som var en riktig målkille, va. Så mina kollegor från kycklarna var inte med då. Och så det blev som att det blev de tror jag. Vi vann väl en med 3-0 och en med 8-1 eller något sånt där för mig.
Ja.
Men sen, jag jobbade ju rätt mycket då. Första tiden var det ju ute i Nacka på Atlas Copco med programmering och systemering och data. Och sen blev det ju bank väldigt mycket. Kreditbank och postbank och allt vad det var. Så jag tackade nej till väldigt många turneringar. Man hade ju Vikingarna då. Sillen och Skepparna, de spelade mycket i Vikingarna. Men jag tackade nej, för jag tyckte det räckte med AIK. Så kände jag då.
Studerade du under den här tiden du spelade ishockey också?
Jag studerade de första åren på universitetet då.
Mm. Vad pluggade du då?
Företagsekonomi, statistik, statskunskap. Lite nationalekonomi också.
Ja.
Så det blev aldrig någon examen, för jag blev aldrig, kom aldrig så långt. Jag tror jag hade 5 betyg eller sånt där. Men det var liksom, jag försökte ta upp en del det som jag ville fylla på med i början av 70-talet då, när jag var tränare. Men det var ju svårt att hinna med, alltså, familj och barn och allting. Men jag studerade då, som sagt var.
Känns det som att du har haft nytta och glädje av det i efterhand? Att du, för det, alla gör ju inte det. Många har ju problem med omställningen från aktiv karriär till det civila.
Det är svårt. Det var ju, man kan liksom inte jämföra. Det blir lite äpplen och päron då. För du hade inte så många alternativ. Antingen så spelar du och sen blev du vaktmästare någonstans. Eller så valde du att plugga och kombinera det. Alltså det var, så lätt var det inte. Jag är ju ingen händig med. Jag kan inte bli snickare. Jag kan inte slå in spik. Utan det naturliga för mig det var att plugga på universitetet. Det var ju inte så många i hockey-Sverige som gjorde det. Det fanns ju inte så många universitet heller. Det var ju Stockholm, Uppsala, Göteborg, Lund. Det fanns ju inga andra då. Men jag tror inte det var mer än en handfull som gick på universitet och pluggade på den tiden. Så att det blev lite skillnad.
Du slutade 1970 som 28-åring och sen så är det ju ett litet glapp där hockeymässigt till säsongen 73-74 då du tog över som tränare i AIK.
Var det inte 72-73? Nej, jag vet inte.
73-74 är det statistiken, ja, här, men jag har ju dig framför mig så att det, nej, jag litar ju mer på dig.
Jag är inte säker där. 70-71 var det inte. 71-72 var det inte. Kan varit 72-70. Nej, jag är inte säker.
Vad gjorde du under de åren? Var det en hel satsning på?
Jag säga hur man resonerade, ja, då. För jag blev ju uttagen till VM i Stockholm 69. Också konstigt i och för sig. För att då hade jag varit skadad i... Jag spräckte knäskålen på hösten då, 68. Och blev uttagen till VM 69 på våren. Det gick ju 2 år på raken i Stockholm då, 69 och 70. Men det var ju, då var jag inne och jobbade med min programmering och system och projektledning där. Så jag tackade nej till VM, för jag kunde inte vara borta 6 veckor i sträck. Jag var projektledare för ett ganska stort dataprojekt. Men så skulle man inte resonera idag. Det är fullständigt vansinnigt att göra det egentligen. Men då var det liksom andra toner. Hade det varit idag hade ju definitivt satsat på ett VM, självklart.
Ja. Är det någonting som ligger och gnager lite grann? Att du tackar dig nej till det?
Det här lite grann är jag irriterad på mig själv för den biten. Och jag tror det var så att Anders Hedberg som hoppade in på mitt återbud så att säga. Jag var faktiskt ganska bra då och därför jag blev uttagen, misstänker jag. Och jag minns att jag blev nog lite grann uttagen för att Håkan Wickberg var skadad.
Brynäs-spelaren, ja.
De tyckte väl att jag skulle passa in bra med Prosten Karlsson och Tord Lundström. Vad sa jag nu? 73-74?
Ja, det var lite klapp där, men då satsade du så hårt på det civila där då, mellan de där 3 eller 4 åren, var det nu vi kommer överens om. Jag räknar på du där, Ankan. Ja.
Jag tror det var året innan, men skitsamma.
Men det var några år där som du inte står noterad för någonting.
Nej, det var två säsonger efter, på raken efter det jag slutade. Mm. Då var jag åskådare. Jag satt med i andra året där för mig i AIKs hockeystyrelse då. Där de ville ha in någon gammal lirare. Mm. Och då var väl Ove Malmberg coach. Gamla Djurgården. Mm. Och sen frågade de mig... Bert-Ola tror jag det var. De spelade då om inte jag kunde tänka mig vara coach.
Jag tror någon landade, ja.
Ja. Ja, jag hade tyckt en massa om träning och allting. Så att jag bad att få fundera och sen ringde jag i Lindström uppe i Timrå. Och frågade om jag kunde få komma upp till honom en helg och prata igenom det här med att vara tränare. Och vad han trodde, för jag var en ärlig människa. Så jag åkte upp en helg, om det var i juli eller något sånt där, till Eje. Så satt vi på hans sommarställe och pratade hockey. En hel helg och träning och upplägg och allt det där. Till saken hör att när jag var aktiv och Eje var min tränare, då pratade han och jag tror vi pratade hockey nästan en timme om dagen. Hela säsongen. Så vår arbetsgivare fick väl aldrig veta det. Vi hade olika arbetsgivare. Va? Men det var därför jag tyckte jag måste ha någon klok mentor i det här fallet. Och det var Eje som sa, nej, du kan ta det här, kan.
Ja.
Och det gjorde jag det.
Och vad hade du för betänkligheter?
Nej, men det är alltid bra att lyssna på någon som man har respekt för. Om man tycker är väldigt, väldigt kunnig på ett område. Det är möjligtvis att jag var ganska ung. Jag var bara drygt 30. Det var nog ganska ungt för att vara då, va? Men det var ju Bert-Ola de här som tyckte att jag skulle hoppa på det här. Jag tyckte det var vettigt att prata med Eje. Det tycker jag fortfarande att det var.
Och det blev ju en framgångsrik tränarkarriär. Hur var du som tränare så här med lite perspektiv?
Ja, jag tror jag var ganska taktiskt slipad. Alltså jag var bättre i båset än som istränare, om man säger så. Jag tror jag har bra koll på motståndarna, bra koll på att sätta ihop spelare, vilka passar ihop. Jag tror också att jag har bra koll på att bestämma hur vi ska spela mot det ena och andra laget, och vi hade ett ganska bra grundspel. Det som jag tyckte så där om det förlåt, det är ju isträningen, kan bli, man blir lite less på ibland, tycker jag. Jag tycker matcherna är så otroligt roliga. Då gasar man upp så, och vilken väg åkte jag till Hovet nu den där matchen när vi vann med 4-1. Då är jag samma väg, lite sådana grejer också. Men träningarna kunde bli lite slentrian ibland, det tror jag. Ett fel var ju att vi var ju final 78 mot Skellefteå. Då hade vi byggt upp under några år ett väldigt bra AIK-lag i hockey, det vill jag påstå. Mm. Det var bara forwards, till och med på backplatsen.
Ja, det var Leffe Holmgren och Isaksson, var Rottan Edberg, ja, och
Lars-Erik Eriksson,
Bengt
Lundholm.
Så
det var ett fantastiskt, Anders Håkansson. Det var väldigt många bra spel. Thomas Gardin var ju där något år.
Ja, Leidborg i mål, va?
Leidborg i mål och Bosse Karlsson.
Just det.
Nybro-Bosse, va? Så det var ju ett väldigt, väldigt bra lag. Men där hade vi, det var ju en ledarkader som hade gjort ett fantastiskt jobb. Lasse Norman var ju ordförande. Janne Julin, Svenne Bergqvist, som skapade det där. Och då, jag var ju med och diskuterade och vi tyckte vilka spelare ska försöka få och så vidare. Det här var ju väldigt mycket Stockholmskoppling till dem. Men så här efterhand, då tror jag, jag fick ju en förfrågan om att bli förbundskapten efter det hade varit finalen. För Virus hade väl tyckt att nu ska inte jag vara med längre. Han hade blivit förbannad på, eller blivit lite, krocka lite grann med Arne Grunander, tror jag det var. Men jag är inte säker på hur det var, det får du fråga Virus om. Nej, han var inte nöjd i alla fall. Men då tackade jag nej. Och det kanske jag inte skulle ha gjort när jag tänker efter så här. För att de sista två åren, 68, 69, 69, 70, då har jag varit för länge med samma, i stort sett samma spelare. 10-12 man var ju samma spelare en 3-4 år på raken.
Och då tror jag, du tänker 78, 79, 79, 80.
Men, ja, just det. Ja, ja, förlåt.
Ja, det andra var ju spelarkarriären på slutet.
Ja, nej, men ja. Då det var ju sjunde, åttonde året.
Ja. Är det så att man förälskar sig lite i spelarna och sådär? Att det blir liksom att man...
Ja, det är klart man gör det. Ja. Man börjar tänka, jag kan inte ta bort honom. Hans grabb har ju precis börjat skolan. Då blir han retad i plugg. Och, alltså det är mycket sådana här grejer. Sociala värderingar som kommer in. Så här efter så var det ett par år för mycket, tycker jag själv.
Var det tuffare förut på det sättet? Jag menar, stod i tidningen någonting så hade ju alla läst, och var det på tv så hade alla sett det. Det
var ju bara en kanal.
Ja, och barnen kunde bli mobbade i skolan för att...
Det var mycket sånt där, den sociala vardagen. Och det var ju under 70-talet egentligen som ishockeyn växte upp och blev väldigt media-attraktiv. Jag vet, jag hade ju en journalist som ibland kunde följa mig en hel vecka och se vad gör jag klockan 8 på morgonen, klockan 2 på dagen. Och reportage och sånt där. Och det är ju nu också. Men det var mycket mer än vad många tror. Men jag tror att man får fel relation. Och sen en annan bit att alla tränare har ju sina favoriter inom situationstecken. Jag tycker man kan spela hockey så och så, man är back forward eller man är. Det innebär ju att jag kanske blockerar karriärer för de som har andra talanger som jag inte värderar lika högt. Och det där ser vi än idag, tycker jag, att en tränare har sina favoriter och det på bekostnad av andra då. Det är förbundskaptener och så vidare också. Så att det varit för mycket. De två sista åren skulle jag ha avstått i AIK.
Så coach kan man säga att du var, det är du ju utanför en gambler, men du var mer en coach. Du gillade att stuva om i kedjorna.
Härja i båsen.
Ja, men den här isträningarna, monotoma, det åka runt där, start och stopp och sånt, det tyckte du inte var så latcho.
Nej, det var latcho fram till jul. Och jag vet att jag pratade med Virusen, han spelade hos oss något år där, eller två. Men han var tränare också på, om det var Björk, det var... Alltså efter jul då räknar man nästan pinnar muck. För att det är alltså isträningen. Men det där har man ju utvecklat nu. Man har mycket bättre fördelning på vilka är bra på det ena och det andra. Vissa brinner ju för det här med vad händer på isen? Ta en sån som Tommy Sandlin, alltså, som satte som press på oss. Han var ju fantastisk, helt otrolig. Och han tyckte nog nästa matcherna var jobbiga. Vad ska vi hålla på med dem för? När man kan isträna. Så vi är ju olika. Och idag så tycker jag att man gör en mycket, mycket bättre rollfördelning. Mellan vad man är bra på och är mindre bra på. Faktiskt. Och vad man tycker är kul. För det är ju en del coacher som är fantastiska på istiden, issidan. Och där kan man ju titta på Skellefteå som verkar ha helt tre med helt olika, ska vi säga, kompetenser. Eller styrkor i alla fall, som är starkare på det och det. Kan man väva ihop sånt här så blir det bra.
Mm. 1981 sedan, Ankan. Mm. Då tog du över som förbundskapten efter Bengt Fisken, apropå smeknamn, Olsson. Efter Bengt Fisken Olsson. Hur såg det ut? Hur var miljön när du tog beslutet? Och hur lät det i tidningar och så?
Jag hade hållit upp från hockeyn i ett år då, efter det jag slutade i AIK. Fick andas ut ett år då. Jag tror inte de var så arga på mig då. Jag hade ganska gott rykte, det tror jag. Jag tycker nog att jag egentligen passar ganska bra. Då släpper jag isträning. Nej, jag har ingenting emot isträning, inte så va. Men alltså, det var... Vi hade ju haft ett VM nere i Göteborg då. Och Fisken hade väl haft en lite jobbig period där med en del supporters. Men de gjorde ett väldigt bra VM, det ska man ha klart för. Det var ju bara en match som fallerade, det var ju mot ryssarna. Ordentligt va. Men det var nog varken positivt, ja det var nog ganska positiva skriverier då, det tror jag.
Mm. Vad tänkte du när du tog jobbet då?
Jag tyckte att det skulle bli väldigt, väldigt kul och så intressant att se vad man kunde göra. Det är absolut. Men då ska man ha klart för sig att efter VM i Göteborg, då gick 13 man ur landslaget och blev proffs. Så att det var ett nytt lag. Å andra sidan så kunde jag plocka från det första lag som blir juniorvärldsmästare i Sverige.
Just det, Telvén och grabbarna.
Telvén, ja. Bruna Sundström, ja. Och vad heter de, Exet och allt vad de heter hit och dit. Fantastiskt juniorlag. Så att jag tog rätt mycket folk från det laget. Men första turneringen i Canada Cup, den blev ju ett fiasko. Då var jag ju kvar i 14 år extra där borta. Man vågar knappt åka hem. Men det är fortfarande, jag visade dig här en tecknare Anders original. När jag sitter bunden i en stol och i ena rummet och landslagsspelare i andra korsförhör. Det är fantastiskt förresten, det originalet.
Det var din första, liksom, första grej då, stora med landslaget. Och så säger du själv att jag hängde kvar nästan 2 veckor efteråt för att du vill inte åka hem. Kan du återkalla känslan?
Ja, men det var ju så här att jag fick ju jobbet då. Jag blev utnämnd till förbundskapten i månadsskiftet maj-juni. Säsongen var slut i Sverige, var slut i stort sett i Nordamerika också. Och det första jag skulle göra då, det skulle göras innan midsommar. Det var att ta ut ett landslag som skulle spela Canada Cup i september. Och jag hade naturligtvis, jag fick ju gå väldigt mycket på rykten och spelare. Sen hade jag haft en hel del av dem i AIK. Och kände naturligtvis de flesta väldigt väl. Så det lag som togs ut, som jag tog ut då, och det hade ju Biffy Nilsson som assistant coach, så han hade väl varit med en hel del också. Det är ett fantastiskt bra lag, det är ingen snack om den saken. Det var bara 2 spelare jag inte kunde få med. Det var Bengt-Åke Gustafsson och det var Mats Neslund, båda var skadade. Så de låg egentligen för, skulle varit med. Men alltså ersättarna var väldigt bra de också, det är inte snack om den saken. Men det var ju, jag säger fortfarande, det är ett av de absolut bästa landslag till kronolag. Som har tagits ut. Men sen ska det fungera på isen.
Ja, vad var det som gick fel då?
Jag är ganska övertygad om att... Jag dels tror att jag var för orutinerad. Och hade lite för dålig koll på spelarnas starka och svaga sidor. En del spelare var ju lite uppe i himlen också. Som vinner ju Stanley. De vann ju Stanley Cup varenda år. Men de var ju
med. Tänker på Islanders-killarna där.
Ja, det var ju ett gäng därifrån. Det Pröjsen sen också. Anders Hedberg, Börje Salming, Lasse Lindgren, Peter Hylander, det var alltså kanonlirare, Pelle Lindberg. Det var ett fantastiskt landslag. Det hänger på väggen in i mitt rum.
Ja, jag såg det.
så att men jag var nog lite för orutinerad att gå rakt in i den här dansen. Spelarna kanske... Alltså det var stort, det ska du veta. Det skrevs morgon, middag, kväll om det här landslaget. Och alla var ju så nöjda. Men vi var väl nästan som bäst i juli innan vi hade börjat spela. Sen spelade vi ju några vänskapsmatcher här i Sverige innan mot ryssar och tjecker och vad det var. Det gick ju ganska bra. Ryssarna får man ju nästan alltid stryka. Sen åkte vi över till Kanada och spelade då. Vi fick stryka en vänskapsmatch mot Kanada ordentligt. Men det var ingen fara för då kom vi direkt från flyg och allting. Men sen det var ju första matchen vi torskade på mot USA. Torskade med 3-2. Sen fick vi ett par chanser till att gå till finalspelet. Men det var då vi fick stryk med 7-1 tror jag var mot tjeckerna. Och då intervjuade Arne mig i 8 och jag tycker han är skitkul än idag.
Han hänger på sig,
ja. Ja, det blev 8 va?
Ja, 8 va?
Ja, hur kul är det innan jag fattade? Nej. Jag var liksom inte på humör för att fatta det heller.
Nej.
Det är en bra typisk hägerforsare.
Ja.
Faktiskt. Så jag stannade där och såg en av de bästa hockeymatcher jag sett. Det var när Sovjet slog Kanada med 8-1 i finalen. Det var så, bättre än så går det inte att spela ishockey.
Är det bästa match du har sett?
Bästa match jag har sett ett lag göra. Det är klart att Kanada rasar ihop. Till saken hör att i den matchen var Tretjak i målet för ryssarna. Och det var bombardemang mot honom hela första perioden. Och så står det 1-0 till ryssarna när man går ut efter den perioden. Det var ju Tretjak för hela slanten. Och sen svängde allting. Klassiska är ju när Krota och Finta skott och Lafleur.
Gilla Fleur
går ner på knä. Och så ligger han kvar där när Krota åker förbi och gör mål.
Ja.
Det är bara spruta i en mål. Vad fantastisk ishockey att spela. Men jag tror det var Tishon som måste varit hans första turnering.
Mm.
Måste nästan ha varit.
Viktor Tishon, ja, den legendariska, ja. Som du fick möta några gånger sedan. Apropå journalister du var inne på, Arne, du hade ju väldigt bra, det vet jag ju, för vi är ju i samma bransch nu, men journalisterna älskade ju när du var förbundskapten, för du gick ner och tog en pilsen med dem i baren, så sa du liksom, ja, så här ligger det till, och det var aldrig något, alla gillade Ankan.
Ja, ja, men jag försökte väl hålla mig, alltså att säga, vara ärlig.
Ja.
Och jag var nog ganska generös med information också till dem. Och det, jag tror ju att man måste ha en öppen dialog med media. Annars blir det bara en massa dumma spekulationer. Och har jag sagt sanningen, då vet jag vad jag har sagt. Det är ju ganska bra rättesnöre. Behöver jag inte fundera på vad jag sa till honom nu då. Men jag var nog ganska öppen, det vill jag nog påstå. Faktiskt.
Och när det gäller Viktor Tishonov så har du berättat för mig att du coachade mot honom någon match. Och du började vara på väg och rinna iväg där, och så tittade han på dig och så log han och blinkade lite och sen så, ja, så berätta historien själv.
Ja, det var ju, min sista turné var ju OS i Sarajevo.
Ja, 84 ja.
84 och vi hade gått ganska bra faktiskt den där turneringen, och så skulle vi möta ryssarna. Och vann vi mot, vi började bara möta dem en gång. Fyra lag gick ju vidare till slutspel då, med semifinal. Och vi hade bäddat för oss på så sätt att vi hade råd att förlora med 13-14-0. Och ändå gå till det här slutspelet på fyra lag. Så vi gick ju, satt och snackade ihop oss inför matchen. Det var Kjell Larsson också som var i Frankrike sen. Att fan, vi måste ta chansen nu. Det gjorde ju amerikanerna i Lake Placid fyra år tidigare. Du möter dem en gång. Då går vi ut och så chockar vi dem. Så vi skulle gå ut och checka dem stenhårt. Och inte släppa dem ur egen zon. För de hade spelat försiktigt försvarsspel den här tiden. Du, första perioden, 0-5. Vi var inte ur zon. Vi var fan inte ur zon alltså. Och ja, det gäller liksom bara komma hedrande ur det här då. För det går ju liksom inte att ta upp 0-5 mot ryssarna. Krutov-grabbarna hade ju drömtillvaro här. Kapustin och vad de hette. Drutten. Så att men det rasslade ju på. Men i mitten av andra perioden stod det väl 9-1 tror jag till ryssarna. Då började jag bli orolig. Ska vi missa finalspel? Och tittade jag på tickan.
Och
Tishonov, ja. Och tittade han tillbaka och log lite. Sen gjorde han med handen. Vi lugnar oss nu. Ja, men 17 på att hade de fortsatt så hade vi inte fått spela finalspel. Men vi hade en bra relation med Tison.
Ja, det var han som nu har jag jag har ju varit i Ryssland och de applåderar och är glada när de ser honom naturligtvis, och han är i legendstatus, men
ja,
nu i alla fall på senare år.
Ja, han var nog inte så poppis, för att det var järnhand. Han styrde med järnhand, och sen var det väl också en del splittriga inom laget där, men det där, för att Sovolarion var ju på en sida, Cassatone på den andra. Och det var flera sådana grejer. Men han fick dem ju att lira. Och fick dem att lira väldigt bra. Jag tänkte på det efteråt. Undrar hur många matcher han såg i 60 minuter. För han stod ju ofta med ryggen mot isen. Och domderade med några spelare. Och själv då hade sig på dem. Men det går inte att komma ifrån. Det var ju en fantastisk tränare. Och det gick att vara en fantastisk tränare. Med den synen på ledarskap och allting som Tersson hade. Det går ju inte idag. Det går ju inte idag. Du måste vara öppnare och allt det. Här var rakt ut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vill inte lira, ställer inte upp på mina villkor, då får du väl sticka någon annanstans, du är inte med här. Så var det ju, stenhårt alltså. Men hockeymässigt var de fantastiskt bra.
Ja, det var en enastående tid där i...
Ja, och det gick bandement att slå dem alltså. Vi hade ett par matcher oavgjort, vänskapsmatcher. Men alltså, vi spelade en vänskapsmatch uppe i Gävle. Då ledde vi med 2-0 efter... två perioder, tänkte jag. Det kan vara minst det grejer Ova gjort. 4-2 när det var klart till dem. Hade någon match på Hovet, kom jag ihåg också. Där ledde vi med 2-1 till det var 27 sekunder kvar. Då kom en kvittering. Det var med Malsen, tror jag. Så att de var bra.
Mm. 84 då blev det brons. Blev det OS-brons i Sarajevo.
Ja.
Ja,
det var skönt.
Ja, det var skönt, ja.
Och
då hade det varit sen säsongen 80-81, så blev det alltså fyra år som förbundskapten.
Tre år.
80-81,
började
ja.
Började ju sommaren 81.
Så blev det, ja.
Och sen slutade jag efter OS i Sarajevo, för då tog ju Leif Bork vid.
Ja, det där de tunna, för det var ju, för nu kom...
Ja, det var inga, ja, hur då?
Ja, när jag tänkte, för då var du ju klar med det här, men sen så började ju den här fantastiska tv-banan sen efter det. Men det var ju lite... För jag pratade med Arne för några veckor sedan här, och det var ju så att Lars Gunnar och Rolly hade ju kört i många, många år.
Ja.
Och sen kom Arne in och han började, och det var virus och det var Leif Bork och det var lite, ni blev förbundskapta. Ja, ni bytte jobb och ni hade det. Så hur gick det till där när du då började samarbetet med ja,
för
Arne Heifors?
Jag hade gjort klart med Rickard Fagerlund att jag körde till och med OS. Mm. Och sen slutade direkt efter det. För då hade vi någonting som hette Sweden Hockey Games faktiskt, som gick i april det året. Det var ingen VM. Utan Sweden Hockey Games gick i april. Och då... Jag var ju faktiskt rätt schysst, tycker jag själv. För sen skulle då det tas ut ett lag till Canada Cup. September 84 då, samma år. Om Borken skulle... Förlåt, börja det jobbet. Så kunde han ju få en turnering på sig och testa av det här. Inte som när jag gick in i det hela. Så jag ville sluta direkt efter OS. Då hade ju Borken i alla fall ett par månader på sig. Och det var klart innan. redan från året innan att Leif Borg skulle ta vid efter mig. Och det är ingenting ord om det. Så att där tycker jag att jag var rätt förståndig för båda skull. Jag hade ju inte kunnat haft en speciell aptit heller på att göra en turnering när jag visste att jag skulle sluta efter den sen.
Innan vi går in på det här med Arne måste jag fråga dig först och främst lite såna här kontrollfrågor. Den bästa spelare du spelat med?
Oj, oj, oj.
Eller kontrollfrågor, men lite sån här, ja, vad ska jag kalla frågorna?
Bert-Ola Nolander ligger ju väldigt, väldigt högt på min lista. Vi spelade ihop i många år i AIK och jag tyckte det var en fantastisk back, alltså. Det måste jag säga. Sen har jag ju inte spelat med sådana som till exempel Tumba och de här. De har bara spelat emot och tränat emot. Och han har ju varit med oss på träning i AIK. Han var ju sån. Han kunde ju träna med Djurgården 1,5 timme. Sen körde han med AIK 1,5 timme. För han tyckte det var så kul. Och man säger inte så aldrig åt Tumba. Du får inte vara med på vår träning. Det bestämde han själv. Men Bert-Ola ligger ju väldigt, väldigt högt i mina tankar där. Det är ingen snack om saker.
Den bästa du spelat emot då?
Ja, det är Firsov, Ragulin. Vi spelar ju, jag spelar vänskapsmatch mot, vad heter de, CSKA. Firsov var ju faktiskt en fantastisk lirare. Han hade ju armar som en gorilla, alltså ända ner till knäna. Och ett fantastiskt skott och spelsinne. Han var väldigt, väldigt bra. Va? Sen hade de ju, vad hette han då? Almetov och Alexandrov på slutet av 60-talet. Det var ju ganska skickliga ishockeyspelare. Va? Och jag undrar om inte Vasiljev spelade där då också. Backen. Men det var framförallt Ragulin. Mm. Jag vet att jag skulle försöka åka förbi Ragulin ner i ett hörn på Hovet på den matchen vi spelade mot dem. Det var ganska tidigt, augusti, september någon gång. Han bara satte fram armen som att det kunde komma fram där. Så var det tvärstopp. Det var ju en slägga alltså. Det var som att åka in i en bom. Men de var bra.
Den bästa spelare du tränat?
Ja, det går ju, det är Börje Salming. Det är,
vilket sätt?
Attityd, inställning till allting, att alltid göra rätt för sig. Och så var han bra. Han var fantastiskt bra. Jag hade honom i Canada Cup 81 och det är en av våra absolut största, det är, så är det va. Sen har jag haft Bengt Åke, Mats Neslund, Hedberg, Pröjsen, hela det gänget då. Men jag ska lyfta dem så måste vi börja. Mm. Jag har inte haft Foppa de här gammarna, de har jag bara kommenterat.
Ja, vi tar det då. Vem är den bästa du, all time så att säga, när du tittar tillbaka på? Det är ju väldigt svårt att säga, du har ju sett upplevt både Shalamov, Michailov och Petrov och KLM-kedjan, Krutov, Larion och Makarov. Och du har ju sett fantastiska lirare i Lemieux och Gretzky och allt vad de heter.
De var ju bra 87 där framförallt. Utländska spelare, ja, det är ryssfemman var ju väldigt stor.
Vilken av dem? KLM, KLM eller den med Michailov, Petrov och Shalamov?
Ja, jag är ju mest förtjuld i Larionovs line, det måste jag säga. Även om jag... Ja, men de fick ju bara stryk en match. Det var mot USA 1980. Då var de inte klara ens en gång. De andra gick ju på lite smällar då gudskelov. De tappade ju, framförallt hade de en hård konkurrens av tjeckerna där på 70-talet. Martin Ek och Stadsny och de här killarna.
Linka.
Ja, de hade en kedja där. Det var väl Novi, framförallt Martin Ek. Han var ju fantastiskt bra alltså. De tjeckerna, det var ju den här Bokart som var tränare också. Han var ju samma skola som Tarasov och gubbarna. Så att den femman är ju någonting unikt i hockeyvärlden. Duon Gretzky-Lemieux i Canada Cup då 87. En fantastisk finalserie där mot ryssarna. Men då var det ändå... Där hade ryssarna det tufft. Va? För domaren var ju väldigt... De gick i Hamilton. Var ju väldigt pro-Kanada om man säger så lite försiktigt. Men det var fantastiska matcher. Och Gretzky, många försöker göra honom sämre. Han var fantastiskt bra. Alltså. Jag förstod inte vad han var på isen. Där, där man är där, då ska man inte kunna få pucken. Men Gretzky fick pucken. Hur fan kan han stå uppe vid bort det blå när alla andra är nere i den andra zonen? Och så kommer pucken till honom. Jag begriper inte. Vi har haft en, som jag tänker på, svensk spelare som var så här, dök upp, men där får du ju inte vara. Men när han var där, kunde komma sånt läge, då blev han plötsligt fri. Det var ju Kanta Nilsson. Han bara poppar upp någonstans, så är han plötsligt fri. Hur sjutton kom han dit och varför? Så det är några stycken sådana där som bryter av. De är underbara.
Kan vi väl återkomma så småningom till vad hur du ser på svensk fotboll och eller fotboll, ishockey, hur du ser på svensk ishockey och framtiden. Men nu är vi inne alltså på spår. Nu har du lämnat tränarjobbet. Mm. Du fortsatte väl, eller du har ju varit i AIK olika omgångar, alltså på i styrelsesidan och liknande, och verkligen ställt upp för AIK när det har blåst, det vet jag.
Jag satt ju med i olika styrelsekonstellationer fram till 92 eller något sånt där. Och då var det ju ganska tjafsigt i AIK, tycker jag. För då var det lite krig. Då gick ju hockeyn bra ekonomiskt. Hade fulla hus ett par, tre år på Globen, nya Globen. Fotbollen gick sämre. Jag kommer inte ihåg alla detaljer då. Men så mycket kommer jag ihåg att jag skrev ett avskedsbrev till styrelsen. Ja, för jag hade blivit ganska fult bombarderad, tyckte jag, på ett styrelsemöte. För att Arne hade intervjuat mig om Marcos ekonomi. Och jag kunde ju bara hockeyns ekonomi, vill jag påstå. Och då gick snacket att Arne intervjuade mig och ställde de här frågorna. Bara för att jävlas med AIK. Alltså att det var tillrättalagt. Men det var det inte. Utan det var spontant, så frågade Arne och jag svarade lika spontant. Då var det några gubbar där som började gnälla på mig på styrelsemöten. Och då skickade jag in ett brev till dem nästa dag. Så jag la det på lådan på morgon. Så ringde jag upp Hans Mikaelsson som var ordförande i hockeyn då, och Janne Reander som satt i styrelsen, och sa vad jag hade gjort. Och så satte jag mig upp till flygplan till Kanada, till Sherwood. Sherbrooke,
ja.
För jag var där i business-grej då.
Hur var det då? Var det, det var en tydlig markering?
Nej, men det går ju liksom inte när de var ute och jagade och inte tog sitt eget ansvar. En stor del av det här berodde ju på att AIK hade, och där var jag definitivt inte inblandad, de hade öst ut pengar på 100-årsjubileet. Det kostade ju en hel del, vad jag förstår. Jag kan inte alla detaljer i det. Men har man 10 000 tallrikar och jubileumsböcker och sånt, så kostar det ju. Så är det ju.
Var jobbar styrelsen? Jag vet ju att du till exempel fick sparka radioexperten Lars-Gunnar Jansson i något tillfälle.
Det var ju innan
det, ja, innan det hände, ja. Hur var det då att få sparka tränare, som gammal tränare själv?
Ja, men det är ju inget roligt. Vi hade ju styrelsemöte i hockeyn då. Det här måste ha varit 90 eller 91 eller något sånt där. Och jag vet, jag var tvungen att gå på toaletten, och när jag kom tillbaka så hade styrelsen utsett mig att se åt Lars-Gunnar att han inte skulle vara kvar. Och jag ringde, ja, för vad vi gör det eftersom de har bestämt det. Så ringde jag upp Lars-Gunnar och frågade, kan vi inte ta en lunch på bakfickan på Café Opera? Så då visste han ju direkt vad det var frågan om. Vi brukar inte gå och käka lunch här när jag var där, inte. Men han tog det ju väldigt bra. Det är en professionell människa, oerhört professionell. Och dessutom tycker jag att han är skitbra radiokommentator, det måste jag säga.
Och du har varit skitbra också, Ankan, annars hade du aldrig hängt kvar som... Du ska ju bara köra
även...
Ja, men då kom du in där efter Leif Bork då. Då pratade vi alltså 85...
Nej, hösten 84.
Hösten 84, Vad hade du för tankar då? Vem hade du lyssnat på, Rolle? Eller vem hade du som förebild när du skulle in och snacka ishockey?
Jag hade ingen som förebild, jag tror inte. Jag hade gjort lite radio faktiskt... ihop med Tommy Engstrand och Lasse Kink. 81 i VM i Göteborg.
Ja.
Så jag hade ju provat på det lite grann.
Ja.
Men sen, jag hade nog ingen förebild så där, utan jag pratade med Arne och dem på SVT då, hur de tyckte att man skulle göra och vad som passade mig. Och sen körde vi. Första matchen gjorde, då satte jag i en studio i Stockholm. Och Arne var på plats i Edmonton. Det var första matchen mot Kanada i Canada Cup-finalen 84. Och det är ju ganska tufft.
Ja, det är tufft.
Jag sitter och ser på TV, Arne sitter på plats. Och det gick tydligen ganska bra. För dagen efter så fick jag sätta mig på ett flygplan till Edmonton. Och jag var på plats match 2. Det var när matchen var så åt alla gå och lägga sig.
Ja, just det.
Ja. Men då ledde ju Kanada med 5-1 tror jag. Ja, just det. Så blev det 6-5 till slut i Kanada.
Ja.
Vilka var som var så bra då? Det var Kenta Nilsson. Loben förstås. Thomas Sten.
Mm.
Det är inga dåliga lirare.
Nej, det är inga dåliga lirare.
Och där hade Borken ett bra landslag.
Ja. Ja.
Verkligen.
Ja. Ja, så rullar det här på. Så, när blev det liksom det här konceptet, när slog Arne Ankan? För det är ju liksom Arne Ankan.
Ja, det fanns ju bara en kanal då på hela ja. 80-talet och vi körde ju det här. Sen kom ju trean in 89 tror jag var till VM i Stockholm. Och då var det väl lite fler. Det var väl lätt att säga Arne och Ankan, vet jag. Men Arne har ju alltid varit oerhört skicklig tv-kommentator. Det är min bestämd. Han har en timing som är alldeles underbar. Det är en balans och ett intellekt och ett språk. Så att få jobba med den bästa så många år, det är ju 30 år drygt. Nu har inte han varit med de senaste 2-3 åren. Och han har ju lärt mig massa att prata svenska och sånt där dumt va. Så att, och vi har haft väldigt trevligt. Du har ju varit med några resor själv.
Ja, du har ju kört. Jag har ju varit med och hört Arnes historier några gånger. Men du har ju hört dem ännu mer. Och så hade han ju ingen körkort. Hur många mil har du kört för Arne? Har du räknat ut det?
Jag har räknat ut det. Jag gjorde någon kalkyl på det här för 15-20 år sedan. Det var mycket va. Nej, men så det är ju en underbar vän och allting. Gudfar till hans son och såna här saker. Så han har ju lärt mig det här och vi har haft en bra dialog. Kommentera som vi gjorde och har gjort mest av den här tiden. Kanske man inte gör idag. Idag ska man ju damma på lite hårdare. Men jag vet inte om man måste göra det. Jag håller inte med riktigt. Bara man är saklig och en duktig analytiker. Och det är ju min bästa gren. Det var ju rätt lätt. Arne var ju smart också. Han väntade ju ofta innan han tyckte till om en match. Då väntade han ju 10 minuter för att se vad jag skulle sätta för färg på matchen. Och sen snappade han ju så skicklig så han snappade ju det då. Då byggde han ju på det. Det är timing.
Mm. Jag vet också att du gillade de här hockeykvällarna när du satt i studion. Både på SFT och Kanal Plus när det var massa matcher. Mm. Och du följde alla. Du följde alla, du hade koll på... du fick med det mesta från alla matcher. Det var på något sätt, då var du ditt i desse när det hände himla massa saker samtidigt.
Det var kul.
Ja.
Det var kul. Det var ju på SVT man började med det. Ja. Och de tejpade ihop monitorer och allting. Så satt de med. Jag hade rätt bra koll, jag vet inte, jag lyckades tydligen få ihop allt det där. Sen körde vi ju det lite grann på Kanal Plus också. Vi gick ju dit 98 efter OS i Nagano. Det var likadant sen plockade man mig bort och gjorde, man ska hela tiden utveckla allt det där, men det närmaste vi har varit det sen dess, det var på Kanal Plus kanske det var 5-6 år sedan när vi gjorde radio på tv. Kommer du ihåg det? Mål extra,
just det.
Då följde vi ju alla matchernas målgång ungefär som sportradion. Och sen var vi snabbt inne och så redovisade vi imorgon från 6 olika arenor. Och jag gjorde det där ett antal, ganska många gånger faktiskt. Och jag pratade med Arto häromdagen om det. Han tyckte det var skitkul att göra det. Enda problemet där, det var ju att på något sätt så tog man ju tittare från vår huvudmatch.
Mm.
För då kunde ju alla, oavsett vilka lag man höll på, så fick man alla målen. Som bara rullade in, ungefär som sportradion då. Så man lade ner där. Jag undrar om det inte var Mats Örbrink som kom på det.
Ja, det var det jag trodde.
Som kom på idén.
Rättigheterna fanns ju där och matcherna
ja,
gick just nu.
Alla gick och vi rapporterade mål så det stod härliga till.
Och du låg också, vet jag, bakom, för det har Arne sagt, helt och fullt flytten när ni bestämde att gå från SVT till då betal-tv som hade funnits kanske 10 år men ändå liksom var lite, vad är det för någonting det här egentligen? Men på något sätt så gjorde ni, i och med eran flytt, du låg på Arne, du får berätta själv, gjorde det så att säga lite rumsrent med betal-tv i och med den flytten?
Det var ju mest Arne som skapade rumsrenheten då. Ja, det var ju så att Arne, eftersom vi levde ju väldigt, väldigt nära varann, så märkte jag att han blev mer och mer missbelåten med att bara åka och göra sportspeglar och det var färre och färre matcher, för det hamnade ju på Supersport hette det först va?
Ja, Supersportfilmet, ja. Det är filmets sportkanal.
Där hamnade ju då en massa olika rättigheter, så det blev ju bara nyhetsrapportering kvar nästan. Vi gjorde lite hockey med 3 timmars eftersläp från trean då. Men annars var det ju, fick man vänta till det var VM i fotboll. Då fick han jobba med aktiv idrott. Så jag märkte att han mådde inte bra. Han tyckte inte det var bra. Och då pratade jag med Jakob Bjurström, eller han med mig. Vi snackade lite grann. Och så ja, började jag helt enkelt diskutera med Arne om han kunde tänka sig det där. Och de var ju äldre och låga naturligtvis. För den kanalen var ju väldigt liten då.
Ja, det var ju nytt med betal-tv överhuvudtaget.
Det var ju sådär premium-tv och allt det där. Och de gjorde ju ett smart drag som köpte över då, eller vad man ska säga, Arne. För då låg ju rättigheterna både hockey och fotboll. Så att han blev fullbelagd. De tillät ju till och med när Arne hade skrivit på då efter Nagano och OS han skrev på innan. Så fick han vara kvar och göra VM i fotboll 98. Det gick väl i Frankrike om jag inte minns fel, va? För SVT. Så att det var ju en friendly lösning. Det var ju ingen snack om den saken. Svåraste tror jag som jag i alla fall upplevde var om Arne skulle... Han hade gjort det kommer mera och kryss och allt det här. Vad hände med det då? Det kunde han ju inte jobba vidare med. Men idrotten var tydligen tyngre för honom. Så att det var väl Bjurström och jag som bäddade upp det där. Sen fick han med Björn Rosengren, tror jag, advokaten som hjälpte honom med avtal och sånt. Va?
Hur har du försörjt dig efter den här tiden som förbundskapten? Du har ju varit expert, men det vet jag. Vi har jobbat tillsammans mycket under 11 års tid. Åkte vi ju tillsammans runt om i Sverige ett par, tre gånger i veckan.
Jag har ju jobbat en del. Dels höll jag på att ta med lite sportutrustning, då, hockeyprylar och så vidare. Det här, jag var ju kvar i finansvärlden långt in på 90-talet. Vasa och det som senare med Länsförsäkrar. Drog ibland igång ett finansbolag som idag heter Vasa Kredit. Sen var jag inne i sponsorvärlden ett tag, ett norskt bolag. Det är väl egentligen det jag har gjort och nu de senaste åren, 5-6 åren, med rekrytering och headhunting.
Du åkte på en smäll. Vill du berätta om den ekonomiskt? Du fick en tuff grej där under finanskrisen eller vad det var. Eller förlåt, fastighetskrisen. Eller hur?
Nej, inte privat. Inte.
Nej.
Men jag fick nog själv för någon.
Ja,
någon
jag berätta. Ja.
Nej, det vet jag inte. Det var alla som jobbade i finansbolag hade väl varit med om att bevilja några krediter som man kanske inte skulle ha gjort. Men när de togs och beviljades, då var det inga snack. Jag har ju inte delat ut några krediter själv. Man har ju kreditkommittéer. Men jag har ju inte åkt på någon smäll. Inte.
Nej.
Det har jag inte faktiskt. Men jag tror att alla som har delat ut varit kreditgivare i finans.
För det var ju tufft, det blev ju en riktig stopp där för hela marknaden.
Det blev ju stopp för hela marknaden då 91, va? 90-91. Däremot höll vi på att gå på en riktig smäll. Men där hade vi ju en himla tur. Vi fick en propå med en ganska stor kredit. Sån här, man lånade ut pengar över en dag eller över en vecka eller 14 dagar. Och då fick vi en förfrågan från ett ganska stort finansbolag till oss då på, det var Vasa Kredit då, eller Vasa Kredit och Fond. Och det var rätt många 100 miljoner. Men jag tänkte, det är lite skumt när man börjar jaga pengar en fredag eftermiddag i den storleksordningen. Så vi ringde tillbaka och det var faktiskt så att man kunde bara slå signal, vi behöver 300 miljoner i en vecka. Och man litade på varandra. Det gör de säkert idag också, men då är det väl 300 miljarder. Så att vi sa det, den killen och jag som var ansvariga då. Att vi säger nej nu och ber få återkomma på måndag. Och de blev ju sura förstås. Men vi visade sig att vi har gjort väldigt rätt. De klappade ihop på måndag så. Det var det närmaste en riktig skräm.
Riktigt smäll.
Ja.
Och så travet. Berätta om ditt intresse för spela på trav, spela på hästar, för det vet jag.
Jag tycker om att spela V75.
Och du ska smygas på datorn och det är rutiner och vad berätta.
Ja, men jag är ingen gambler så där. Om jag spelar så är det bara några hundralappar, men jag tycker det är kul att följa det och jag är lite statistiknörd också och har mina favoriter. Jag tycker det är underbart på fredagskvällen. och sitta och gå igenom då, V75 då.
Ja, du smyger på datorn, gjorde minst du gjorde det förr då fick och där var någonting på radio. Jag ska hem till datorn och
de
titta.
Eller datorn. Ja, ja. Jag tycker det är kul att sitta och titta på det. Men jag är ingen riktig spelare som de här som man läser om. Absolut inte, tvärtom. Jag kanske spelar en V75 för mellan 200 och 300. Mm. Där någonstans ligger det. Sen gör jag ju ett andelsspel till en sån här, ett ombud i Västerås. Och jag kommer på att det är väldigt svårt att få in mer än 6 rätt. Vi hade väl en 7a i förra omgången och sånt där, va. Men det är ju ganska intressant när man tittar på de här runt om hos ombud, så har de kanske spel för 30-40 000, en 5, 6, 7 olika spel på V75 spelförslag. Så till slut får de in det då, om de har 5 000 rader på det systemet, 4 000 där och så vidare. Så man får läsa dem lite försiktigt där. Det är svårt. Men det är kul. Jag har ju min favoritkurs, Karin Kihlström.
Ja, jag vet ju.
Som har spelat hockey i AIK.
Som har spelat hockey i AIK. Han tränar bra form, har jag sett. Han är bra,
ja, alltså, bra golf.
Ja. Mm. Det är en rolig historia som jag kan berätta för lyssnarna. När vi är ute och åkte, så till exempel till Midlanda, landade flygplatsen i Sundsvall, och så skulle vi till Timrå, så stannade vi alltid i taxin för du skulle in och lira. Vi skulle in och lira, så kom vi in och där står det 8 gubbar från orten då, och in stormar Ankan Palmström, känd från TV och från ishockeyn i denna, ja, som sagt var, det är Timrå, det luktar ju ishockey där. Och de blir tysta bara när de ser dig i den här lokalen. Och så kommer du: åh grabbar, vad tror ni? Tony Kihlström vinner avdelning 3. Det är obetalbart att se deras mina när de bara pratar trav. Men du körde på där bara.
Ja, de tycker det är kul. Ja. Man får ju bjösa på sig själv. Ja. Det tror jag, att jag är rätt bra på det. Nej, men så var det. Men som sagt, de här, jag blir lite skraj när jag ser de här som spränger i ett system för 10 000 spänn hit och dit och fram och tillbaka. Det är hasard lite grann då, tycker jag. Jag tycker sporten trav tycker jag är faktiskt ganska kul. Och titta, hur ska han komma ut där, tredje inner och så vidare.
Har du hästar själv nu?
Nej, jag var med på en häst för några år sedan. Men den åkte på en sån här gaffelbenskada eller vad det heter. Jag tror den slutade sina dagar på Malta. Det var tydligen en bra stam på den. Men vi var 12-15 stycken på den. Så att, det vart inte många kronor.
Spelar du på hockey någonting?
Nej.
Nej.
Det är ju inga stryktips och måltips eller någonting. Jag tycker om att spela V75. Någon gång V64. V86 tycker jag alldeles för svårt. Så den avstår jag gärna. Men det är V75 som är det roliga spelet. Men egentligen ska man väl spela lite dagens dubbel, men det tycker jag är så tråkigt också.
Och så älskar du fortfarande att hålla på med ishockeyn. Även om Arne nu har slutat, så är du kvar. Och jag vet att det är bland det bästa du vet när du får komma till Löfbergs Lila Arena eller någonting annat, och det är ishockey och jobba med TV.
Ja, det är väl lite nördigt naturligtvis, va? Och nu har inte jag suttit i studion på ett par, tre år. Arne och jag satt ju nästan varenda lördag här i flera år på Kanal Plus. Och då körde ju vi hockey först i ett par, tre timmar. Och sen var det väl Premier League för mig med Lasse Granqvist och pojkarna nästa sekvens. Men då var inte jag med. Så att jag har gjort, tycker jag, väldigt mycket studio. Det roligaste är trots allt att vara ute på arena. Mm. Och jag känner ju rätt mycket folk runt om i hockeysverige. När jag kom till Skellefteå och de känner tydligen mig, så har man lite småkul ihop i snacka. Och jag tycker det är intressant. Eller Hov eller Växjö är nytt. Fantastiskt trevligt ställe att komma till. Förresten tycker jag alla ställen, det finns ingen ställe jag har känt mig ovälkommen. Det är ingenstans faktiskt.
Nej, men det är väl lite känslan också när det gäller dig, Ankan, att alla gillar Ankan.
Ja, jag har alltid känt mig välkommen.
Ja.
Men jag har också, tycker om man ska, jag har ju liksom varit schysst och bjössat på mig själv, oavsett om det står en ordförande i en klubb eller någon som en vaktmästare eller vem som helst, eller ordningsvakt eller vad det kan vara. Så jag har försökt vara väldigt naturlig mot alla håll och kanter. Inte sprätta upp mig på något sätt. Jag gillar ju inte det.
Och nu så bor du i Kvicksund mellan Västerås och Eskilstuna. Och om jag har förstått det rätt så är det din hustru Evas fel.
Ja, det är det faktiskt.
Och vi ska säga så.
Det är andra sessionen här då. Vi bodde ju här från 94 till 2002. Sen tänkte jag att vi måste nog flytta till Stockholm. Eller så bodde jag på Väsby ett par år. Men sen tyckte vi att vi trivdes så bra här i Kvicksund. Och då flyttade vi tillbaka hit 2004. Och där, det är 10 år sedan. Men det är ju ganska nära Stockholm. Det tar en dryg timme till hovet.
Ja, hur ofta är du inne i stan då?
Ja, under vintersäsong är jag väldigt ofta på matcherna. Mm. Det är jag, men annars är jag inte så mycket i stan faktiskt. Men jag hittar fortfarande. Ja, det gör jag.
Ja.
Sen jag jobbar ju lite med rekrytering och i ett bolag som heter Polaris Headhunting. Och där har vi någon träff då och då. Men det finns så mycket bra teknik idag. Man kan ju ha Skype-möten och allting. Jag har ett varje måndag morgon och sånt. Så man behöver inte träffas stup i kvarten. Mm. Det går bra att jobba hemifrån också och sånt.
Så har du barn och barnbarn? De bor i Stockholm eller?
De bor i Stockholm, ja. Mm. På Lidingö och i Enebyberga.
Ja, en av dina döttrar ringde ju här mitt under intervjun. Så vi var tvungna att stänga av här. Ja.
Ja, hon ringde. Den äldsta, hon som bor på Lidingö.
Ja.
Och så att, ja, det är bra att man får ha, att man har barn och barnbarn. Ja. Det tycker jag.
Ny säsong. Golf förresten, spelar du någon golf?
Ja, jag spelar. Men jag börjar komma i rätt handikapp nu. För jag är väl uppe i 15,5-16. Det har inte blivit så mycket den här sommaren. Jag tycker faktiskt att det har varit för varmt. Att gå och dra en vagn på. Då, så det blir ju nästan ingenting. Jag ska se om inte jag kommer ut lite grann nu på höstkanten. Det är rätt så skönt väder då att spela i. Mm. Men alltså 30 grader och dra en vagn, nej. Det ligger hellre vid poolen.
Nej, hellre vid poolen i Kvicksund.
Ja.
Jag måste fråga dig, Ankan, med ditt perspektiv. Du har varit med länge, ett helt liv med ishockeyn kan man ju säga, i olika positioner. Hur ser du på dagens ishockey och på utvecklingen?
Man ändrar ju reglerna nästan varje år nu. Nu tycker jag ju att det är ganska bra det här. Eller det ska bli intressant, jag vet inte om det är bra nu. Att framförallt de här ytterzonerna då. Man har ju kapat 1,5 meter av mittzon på varje håll. Det är 3 meter totalt. Alltså gånger, vad blir det? 30. Det är rätt mycket. Det är 90 kvadrat i zonerna. Och där får vi nog avvakta och se om det innebär att vi får en hög spelare framför egen målvakt. Och sen håller anfallande lag på att spela runt. Och kommer aldrig in där. Jag tror det kommer bli lite. Det är det jag är rädd för.
Att det blir handboll.
Det blir lite åt det hållet och där får man ju passa sig. Men egentligen tycker jag nog att man kanske skulle ha passat på i sånt fall och trängt ihop banan också för att inte få det för mycket.
Skulle vi ha NHL-mått i svenska inka att det ska bli liksom alltså, legio, samma mått över hela världen?
Det tycker jag. Alltså, if man bestämt att man ska göra endzonerna större, det har ju NHL. Så kunde man också ha krympt det på andra leden. Jag tycker det faktiskt, för nu är risken väldigt stor, som jag sa då. Att du får spel utanför boxar och den som är försvarande lag. Vad ska vi ut och jaga i ett hörn för? De ställer 3 man framför mål. Och så tar de koll på den back som är närmast och är spelbar. Så skiter de med den back som är längst ifrån. Det är så det kommer att bli förmodligen. Och då blir det ingen rolig hockey faktiskt. Sen har man ju den där hybrid-icing. Det gör ju att man i alla fall får kampa. Men inte smälla på. Mm. Den tycker jag är bra. Men som sagt, jag skulle nog vilja ha krympt, gått från 30 till 27 eller något sånt där i bredden. Det hade jag trodde var smartare.
Är det något lag och någon tränare du känner lite extra för i SHL som det heter numera?
Ja, de som har varit med marknadsledande de senaste 4 åren, det är ju Skellefteå. Även om de inte vann guld de 2 första åren så är ju de som har satt ett nytt tänk på kartan. En stor del av det tänket, det är dels en organisatorisk fråga. Med Lasse Johansson som boss över ett coachteam. Och väldigt drivande där, jag pratar en hel del med Lasse. Det de har gjort egentligen, dels har de ju satt ihop laget ganska bra. Vi får väl se hur bra de är nu. När de har tappat ett helt lag, i alla fall 2 landslagskedjor. Faktiskt, det är ganska tufft. Men de har varit föregångare och jag tror de har tränat bättre om man nu kan träna bättre. Man har man har tränat mer, tror jag, både kvantitativt och kvalitativt. Och har en väldigt, väldigt tydlig spelidé som inte går att rucka så mycket på för någon. Det verkar som alla spelare där vet exakt vad de ska göra i varje ny situation. Och jag vet, det är så de har jobbat väldigt mycket.
Senior advisor var du i AIK så sent som förra året. Är du inte kvar som senior advisor längre?
Jag är lite bollplank till Daniel Rudstedt. Det är jag, Mattias Nordström och Hasse Cederholm.
Ja.
Så att vi pratades vid då. Det är ett tufft jobb han har. Han har plockat ihop en trupp till i år i Hockeyallsvenskan som är kostnadssumman är en femtedel av det man hade i SHL. Så det är klart att det är tufft. Alltså. Jag är väldigt imponerad av Rudstedt, det måste jag säga. Mm. Det finns lite innanför pannbenet där. Man kan hockey väldigt väl. Du är duktig förhandlare.
Ser det just ut för AIK då?
Det vet jag inte riktigt ännu. Det är ganska orutinerat lag. Det gäller hur man... Jag tror det handlar väldigt, väldigt mycket om hur man tränar. När det gäller ishockey så kommer det väldigt, väldigt långt på bra träning. Det visar Skellefteå till exempel. Ända från juniorlaget upp. Alla... Är det någon coach genom åren som har visat det, så är det Tommy Sandlin. Som har fått fram olika mästarlag i mest hopplösa lägen ibland. Så att du får bra betalt för ishockey. Jag tror det är mycket svårare i fotboll. Att bara träna sig till det blir bra. Du måste ha mer talang på något sätt, va? Jag tror att du kan komma långt inom ishockeyn. Det är ju lättare också. Det är bara 5 utespelare. De kan man faktiskt styra upp ganska bra.
Nu vaknar hunden här också.
Det är hunden, vet du. Nu var det någon annan hund som gick förbi på gatan. Ja, det är tyst, Linus.
Ja, nu innebär det kanske att intervjun är slut. Han tycker nu räcker det. Men vi gjorde ju en Stanley Cup-final, glömde jag. Kommer du ihåg det, Ankan?
Ja, Dallas och Devils.
Ja, Devils vann.
Ja, det gjorde de.
Ja, de vann där nere i 6 matcher. Ja, det var den här smutsiga serien med... där Dallas körde över precis Arnott, och det var ju Arnott, Sykora, Elias som var den stora kedjan i det.
Ja, det var Sykora som fick mest.
Ja, fick gå upp till sjukhus. Är det någonting vi har glömt, Ankan, som vi bör ta upp, som du känner som ringer dig varmt om hjärtat?
Du frågade lite där om vad hockeyn är på väg, och det tycker jag ganska, alltså det är ju de här relationerna med dels inom Europa så är det ju KHL, och jag tror att Schweiz är ett ställe som många spelare vill åka till. Och de har ju inte samma idrottsorganisation som vi har. Men de som sitter som höjde, topparna i de olika lagen, de har pengar.
De har pengar, ja.
Ja, och köper det de vill ha. Och det är bra pengar i dagsläget. KL vet vi inte hur länge de kommer att vara bra.
Champions Hockey League då? Du har ju varit med och tidigare upplagor som, precis som, och det har ju inte fallit väl ut tidigare. Vad tror du om, är det moget?
Man måste ju söka sig fram. Vi ser nu på resultaten här att det är många lag som egentligen inte ska vara med i Champions League, tycker jag i alla fall. Om vi ser Nottingham förlora med 9-0 och 9-1 och 12-1 och vad det är. Har Danmark ett lag som ligger klart nu och så vidare, va? Och Norge har väl någon lag med också.
Målrängen.
Men samtidigt vill man ju bredda sporten på klubbnivå. Det som är lite... Som jag blir lite orolig för när jag tittar nu på den här Champions League. Det är ju att... Är lagen så preparerade så att de direkt i början av augusti kan gå in och spela en tuff turnering som Champions League? Fan vet, det är mycket slagsmål, dumma slagsmål, det är skador... Och så vidare. För att man helt enkelt inte är tillräckligt preparerad för den här turneringsformen så pass tidigt. Du skulle aldrig börja en säsong i fotbollen med Champions League. Direkt efter en sommarträning till exempel. Det är för viktigt. Men det finns ju ingen annan tid att ta. Där är jag lite orolig för att man är för tidig alltså. Och det kanske är väl många lag också. Sen måste man ju få med KHL-lag. Så är det ju bara. För att du får... Rätt nivå, så är det. Annars går det ju inte.
Det har ju hänt någonting drastiskt. Det är ju inte många år sedan som Elitserien, som det hette då, var den absolut näst bästa ligan. Det var ingen snack om saken att Elitserien var näst bäst, och det är mindre än 10 år sedan.
Ja, nej, vi blir lite urholkade. Jag såg att det var 25 spelare som, ja, som spelade i KL.
Närmare 100 spelade i NHL förra säsongen. Så har du ju spelat i farmarlag i juniorligorna. Och så har du ju Schweiz då som du...
Jag tittade igenom häromdagen faktiskt på de som spelar i KHL. Svenskar som spelar där. Vilket lag. 3 målvakter och 6 backar och resten får jag på sig. Rent landslag. Rent landslag som spelade där, om du tar spelare för spelare med kronballar och allt vad de heter där. Och det är klart att det slår ju på vår liga och vi får lite kanadensare och finländare och så vidare, men vi täcker ju inte upp.
Ja, inte de bästa, eller inte nästa nej, kategori nej. Heller som vi fick förut.
Nej. Det får vi inte. Och sen har du då att nu har man ju ändrat i det här i NHL så att man behöver inte lägga några bud förrän efter 4 år tror jag det. Tiden, en period här var det ju 2 år. Och det innebär att då skickade man över spelare som inte alls var mogna för nordamerikansk ishockey. Och vi är på väg att få tillbaka en del spelare. Tedeby kom väl tillbaka i år till exempel. Jag tror det kommer att komma tillbaka fler spelare. För de åkte över alldeles för tidigt. Tyvärr är de lite sämre när de kommer tillbaka. Så det tar något år innan de är bra igen. Faktiskt. Men det är klart, jag tror det finns ju en fördel också. Man kan inte bara se nackdelar. Och det är att man är tvungen att släppa fram unga spelare ganska tidigt. Och de utvecklas rätt bra på det sättet. Och det är ju en morot också. Sen att alla vill till NHL i nästa steg, det är en annan femma. Men det är, alltså, det är bra, för vi släpper ju fram många och vi har juniorhockey som är fantastisk.
Tack så mycket Ankan för jag fick ta din tid i anspråk.
Tack själv.
Tack säger jag till Ankan Palmström för det trevliga mötet i Kvicksund som ligger mellan Eskilstuna och Västerås ungefär. Nästa avsnitt utav Holmgren möter, i det får ni träffa Jonas Reinholdsson, han som är grundare till O'Larrys, sportbaren. Hör hans historia, först och störst när det gäller sportbarer i Sverige. Vill du komma i kontakt med mig så gör det via hemsidan niklasholmgren.nu, Twitter niklas_holmgren och Facebook Holmgren möter.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.